Hej, jag heter Henrik Jönsson. Sedan valet 2014 har de partipolitiska och opinionsmässiga kontinentalplattorna förflyttat sig betänkligt. Detta har under valrörelsen och regeringsbildningskrisen 2018 lett till avslöjande makt-, samtals- och attitydförskjutningar. Mest uppenbar är den pågående förskjutningen av delar av det svenska liberala etablissemanget vänsterut. Man säger sig ännu företräda en lågskattepolitik, men driver samtidigt konkret frågor som gör allt större anspråk på skattebetalarnas pengar i form av exempelvis skattefinansierad public service, gymnasielagen och slopad skattefrihet för privata vårdförsäkringar. Jämförelser med amerikanska liberals blir allt svårare att inte göra. Jag har garanterat inga anspråk på andra människors pengar, men om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du helt valfritt väljer att stötta mig via Patreon eller Swish. Idag diskuterar vi vad jag kallar asocial liberalismen. Häng med! Pantarei. Allting flyter. Så formulerade den försokratiske filosofen Herakleitos sin observation av tillvaron som ständigt stad i förändring. Kartan är inte terrängen. Den är ett försök att skapa en tillfälligt användbar bild av tillvaron som under en begränsad tid kan tjäna som verktyg för att tolka och förstå dess fenomen. Att hålla fast vid en karta som inte längre beskriver den terräng den en gång gjorde anspråk på blir snabbt vilseledande, kontraproduktivt och ytterst direkt farligt. Ju äldre människor blir, desto mindre blir benägenheten att ompröva den egna bilden av tillvaron. Denna intellektuella atrofi maskeras ofta som rakryggad kompromisslöshet. Det är inte jag som har ändrat åsikt, det är världen som har blivit tokig. Men detta är inte mer än ett lättjans försvar av vanans makt. Begreppet nyliberalism etablerades under 1970-talet som ett svar på den allt mer vanestyrd och ideologiskt tungjobbade vänsterrörelse, vilken i allt högre grad börjat definieras av vad den var emot snarare än vad den var för. Denna vänsterrörelse präglades snarare av principfasthet och moralisk renlärighet än av realpolitisk relevans. Det var en rörelse som hängav sig åt konspirationsteorier om hur fientliga makter ständigt försökte sabotera den livsviktiga politiska ideologi man själv förvaltade. Det var en rörelse som betraktade sina medborgare som lätt manipulerade och i behov av skydd mot hjärntvätt av fiendens propaganda. En rörelse som urartade till intern fraktionsbildning och utrensning av förrädare och icke-renläriga, och där meningsmotståndare möttes med tilltagande intolerans. Det var en dualistisk eskatologi som ytterst uppställde världskapitalismens Armageddon mot den kommunistiska revolutionens nirvana. Allt detta uttryckte en degeneration av en marxistisk idé vars karta i allt lägre grad kunde svara mot det sena 1900-talets verklighet, och betydande delar av den moderna socialliberalismen uppvisar idag allt fler av exakt samma degenerativa symptom. Jag kommer nu att underbygga detta påstående med svenska exempel, punkt för punkt. 1970-talets socialister definierades av revolutionär kamp mot en uppfattad ondska. Alla frågor mättes mot den kapitalistiska imperialismen, vilken ansågs hota den moraliskt högre stående socialismen genom att korrumpera och söndra de bräckliga medborgarna med löften om materiella ytligheter. De svenska mittenpartierna, Centerpartiet och Liberalerna, har gjort bekämpandet av Sverigedemokraterna till sin i allt överordnade fråga. Det finns som libertarian åtskilliga goda skäl till att rikta kritik mot det sverigedemokratiska partiprogrammet, men att göra det till en fråga överordnad alla andra är en prioritetsordning med både hastigt fallande attraktionskraft och politisk relevans. Tendensen att låta sig definieras av vad man är emot snarare än vad man är för signalerar att någon annan redan håller i taktpinnen. Detta exemplifieras väl av oppositionsborgarrådet Lotta Edholms pressade utspel under förra veckan, där hon angav isolationen av SD som det viktigaste för mig. Detta är ett kategoriskt moraliskt ställningstagande där subjektiv moral ställs över sakpolitik. Eller för att exemplifiera samma ideologiska tendens hos det tidiga 80-talets vänsterrörelse: de såg hellre att de fattiga blev fattigare så länge de rika blev mindre rika.
Is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich.
70-talets vänsterrörelse karaktäriserades av fraktionsstrider där man på ideologisk grund bröt sönder sig själv i allt mindre beståndsdelar, där var och en gjorde anspråk på överlägsen renlärighet. Meningsmotståndare både inom och utom vänsterns egna rörelser visades allt mer intolerans. Det göteborgska proggbandet Knutna Nävar manifesterar i sin låt Lär oss historien från 1971 hur renlärighetens allt mer auktoritära tendens i det närmaste är obegriplig.
Skrivbordsradikaler blir rädda då klasskampen skärps. Det lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss historien.
I paritet med Sverigedemokraternas tillväxt har den svenska liberalismen allt mer avkrävt sina anhängare allt mer resoluta avståndstaganden för att vidmakthålla en renlärig samtalston. Och man har framhållit att samtal och kommunikation med icke-renläriga riskerar att sprida ideologisk spetälska. I den mån kommunikation är en av den mänskliga civilisationens viktigaste egenskaper framstår ett moraliskt underkännande av vissa typer av samtal som djupt problematiskt. Lundagårds historienestor Per T. Olsson gav häromveckan denna tendens ett pregnant uttryck när han i Sydsvenskan publicerade den kampdoftande ledartexten "Och fronten höll", som en dramatisk men osaklig metafor för hur godhetens krafter mobiliserat och hållit Sverigedemokraternas 30-tals mörker stången. I själva verket prövades ingen front alls då Sverigedemokraternas politik överhuvudtaget inte diskuterats. Istället var det två allianspartiets regeringsbildningsförslag som underkändes. Renlärigheten i detta förslag underkändes av både Sydsvenskan och av Aftonbladet, vilka som straff försåtligt och ohederligt jämförde sina meningsmotståndare med Chamberlain och von Papen, det europeiska haveriets arkitekter.
Det lär oss historien!
70-talets rabiata socialism vejde inte för att häva ur sig invektiv om klassförräderi, brott mot revolutionen och småborgerliga fascister över sina egna när man ansåg dessa vackla i sin renlärighet. Häromveckan uttryckte den svenska ledarjournalistikens Rain Man,
I'm an excellent driver,
Per Svensson, asociala liberalismens motsvarande missnöje med de ideologiskt lokalt avvikande Staffanstorpsmoderaterna. Svensson häcklar dem historiemetaforiskt som mindre vetande och nyttjar detta som en intellektuell språngbräda för att framhålla den socialdemokratiska mittenregeringen själv önskar som moraliskt och intellektuellt överlägsen. Texten dryper av klassförakt, men karaktäriseras huvudsakligen av ett djupt missnöje över fräckheten att inte falla in i Svenssons egna ideologiska led. Han har ju redan bemödat sig att för folket förklara att Stefan Löfven faktiskt inte är Genghis Khan. Ett par veckor tidigare beskrev samma ledarsida i en paus från kampen mot hetsk retorik kritiker av mittenpartiernas agerande vulgärt som fiskmåshöger. En skränig flock som lever på sopor och har betydande avträdeshygieniska tillkortakommanden. Per Svenssons intolerans trumfas dock av Per Olssons intolerans, vars självmotsägande drapa i Sydsvenskan den 30 september först understryker hans bekymrade omsorg om det allt mer polariserade debattklimatet. För att i nästa stycke kalla sina meningsmotståndare för groteskt obildade neandertalare. Man får ge dessa skribenter ett gott betyg i kreativitet för att man lyckats införliva både Sparta, Genghis Khan, fiskmåsar och groteskt obildade neandertalare i sin rabiata kritik. Men det ursäktar inte det faktum att man i sak tillåtit sig förfalla till 1970-talets bokstavsvänsters juvenila falangstrider. I takt med att den ideologiska karta stora delar av etablissemanget ännu håller sig med, allt sämre beskriver den samtida verkligheten, ju större blir behovet av att bortförklara diskrepansen mellan de två. Eftersom missnöje och förvirring över att det offentliga samtalet tagit en oönskad riktning inte kan problematiseras genom självkritik och ifrågasättande, söker man istället indikationer på att en illvillig yttre makt påverkar samhället. På 1970-talet förklarade vänstern nästan samtliga socialistiska staters tillkortakommande genom att skylla på USA. Idag förklarar socialliberalismen nästan samtliga invändningar mot sin egen verklighetsbild som påverkansoperationer från Moskva. Man får tillstå att det är en kreativ prestation att orka upprätthålla en så pass extrem förklaringsmodell under så lång tid. Låt oss börja med att fastslå att ja, sociala medier är betydelsefulla redskap i modern opinionsbildning. Annars skulle inte så stora belopp investeras i Google och Facebook-annonsering. Det är däremot en absurd förolämpning att framställa alla oönskade valresultat från Brexit till Trump och det svenska riksdagsvalet som ett utslag av att väljarkåren helt okritiskt låter sig programmeras av illvilliga Facebook-annonser och Twitter-bottar. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski ger uttryck för just denna förklaringsmodell där missnöje och oförståelse inför konkurrensen från nya digitala plattformar bakas samman med ett konspiratoriskt sökande och finnande av manipulerande mörkermän i varenda hörn. Denna typ av retorik landar inte sällan i krav på reglering av nya medier, vilket är en historiskt belagd åsiktslinje äldre maktinstitutioner tenderar att företräda när de konkurrensutsätts av nykomlingar. Wolodarski avslutar förmanande sin ledare: Facebook måste bli föremål för tufft ansvarsutkrävande, såväl i USA som i Sverige. DN gjorde även den 2 september ett stort nummer av att ha tillämpat en rudimentär dataanalysmodell från boken A Field Guide to Fake News på svenska Facebook-sidor för att identifiera otillbörlig manipulation. Resultatet var svagt. Man konstruerar en personlig dramaturgi där Sverige i valet 2014 dominerades av rättrådiga åsikter, men sedan hände något. Och kritiken mot exempelvis migrationspolitiken ökade. Man avslutar artikeln med en matinédoftande cliffhanger. DN har sökt Facebook Sverige för att ställa frågor om vad som ligger bakom det stora skiftet på Facebook och de högerpopulistiska sidornas beteende. Facebook har valt att inte ge någon kommentar. Att det skulle kunna vara så att folk bara ändrat åsikt verkar inte ens vara ett möjligt perspektiv. Och här någonstans börjar etablissemangets karta bli så daterad att man beviljar Vetenskapsrådet 17,2 miljoner kronor till att ta reda på grunden till skiftet i invandringsdebatten. Occams rakkniv är betydligt billigare än Vetenskapsrådets forskning och gör gällande att det oftast är den enklaste förklaringen som är sannolikast. Exempelvis: om det förekommer andra åsikter än tidigare är det rimligare att anta att folk helt enkelt har ändrat åsikt än att det ligger en världsomspännande konspiration bakom det hela. Och här börjar så slutligen 70-talets socialister och 2010-talets liberalism skilja sig åt. Men dessvärre inte till de senaste fördel. För där vänstern hela tiden uppfattar sig vilja riva ner en orättfärdig överhöghet och en usel samhällsordning representerar centristerna själva etablissemanget. Som konsekvens måste samtiden beskrivas i närmast utopiska termer, samtidigt som man anser sig vara ett enda ideologiskt snedsteg från att störta ner i fascistiskt mörker. Detta utgör den form av nymillenaristisk tro som föranleder storvulna tankefigurer av typen fronten håller, där man presterar ständiga rekordsiffror och slår trygghetsrekord. Samtidigt står denna kartas försvarsretorik i kontrast till den faktiska tillvaro många människor upplever, vars kritik måste kullkastas som osann alarmism, vilket i sin tur stärker konflikten och ökar polariseringen mellan kartläsare och gräsrötter. I ena ögonblicket förskjuter man problembeskrivningar som alarmism och farlig populism. I andra ögonblicket tillgriper man alarmistisk retorik av typen "Det är allvar nu, och ska 30-talet hinna ikapp oss?" I ena ögonblicket förfasas man över polaritet och samtalston. I andra ögonblicket spyr man förolämpningar över sina meningsmotståndare. I ena ögonblicket är man det fria ordets försvarare. I andra ögonblicket opinionsbildar man för reglering av konkurrerande medier och uppmanar politiska partier att vidta åtgärder mot meningsmotståndare. Detta är den utdaterade kartans slutstation. En vanföreställning där konflikten mellan idé och verklighet uttolkas som en yttersta uppgörelse mellan gott och ont. Denna groteskt kostsamma kamp illustreras pregnant genom den elitistiska karaktären Adrian Veidt i Alan Moores och Dave Gibbons tecknade mästerverk Watchmen från 1986. Veidt påtar sig egenmäktigt att förhindra Armageddon genom att utplåna New York i syfte att sammansvetsa mänskligheten mot ondskan. Hans avslutande fråga efter dådets fullbordande till Dr. Manhattans messiasroll ekar makabert tom. Jag gjorde rätt, eller hur? Allting blev bra till slut. Till slut. Ingenting slutar, Adrian. Aldrig någonsin. Tycker du det är rimligt att ödmjukt ifrågasätta din egen tolkning av tillvaron snarare än att betrakta hela samtiden som usel och vansinnig när den inte beter sig som förväntat? Här är ett par konkreta råd. 1. Släpp sargen. Prata vänligt med de människor som du själv står längst ifrån. Ansträng dig för att försöka förstå vad de menar istället för att försöka övertyga dem om din egen ståndpunkt. Kalla dem absolut inte för groteskt obildade neandertalare. 2. Släng boken. Om det så är Hayek, Marx eller en jobbig Facebookgrupp du läser för tillfället, ta en paus och gör någonting konkret. Driv ett projekt, starta ett företag eller engagera dig i en förening där du ställs inför utmaningar du inte själv kan förutse och sitta och grubbla över på din kammare. 3. Höj ribban. De gamla egyptierna menade att efterlivet innebar att i evighet tvingas bevittna varje dag i ditt liv i repris. Bete dig så värdigt att det vore uthärdligt att titta på ditt eget liv i repris. Har du egna exempel på hur daterade tolkningsmodeller åldras och skapar konflikt? Skriv gärna en kommentar och dela med dig. Och för all del, sprid, dela, prenumerera gärna på min YouTube-kanal. Jag heter Henrik Jönsson. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.